Tjena, välkomna hit till podcasten Livet. Precis som det som Mats höll på att tappa just nyss när jag ropade till och jag såg hur han vibrerade i sin kropp. Jag heter Kim och jag vet inte vad som hände med Mats just nu, men jag tror att han är här.
Ja, jag är här.
Ja, bra.
Varför det kändes som att jag bytte dialekt? Jag är här.
Jag vet inte.
Du skrek dialekten över mig. Kan man göra det?
Alltså, min tanke var att det skulle låta lite som början på Crazy Train.
Han skrattar, va?
Nej, han har ett litet vrår där också.
All aboard! Skriker.
Ja, precis. Det är vrår där. All aboard. All
aboard.
Nej, men det är så jävla gött att det är torsdag. Torsdagar är sällan vi spelar in på. Nu avslöjar vi att det är alltså en dag före när du hör det här. Och det är ju inte alltid kul. Men det är torsdag och det har det inte varit hela veckan. Så på något sätt känns det gött.
På torsdag är det särtroppa.
På lördag är det fest.
Mm-hmm.
Men fredag är... Vad är den dagen som...
Fredag... Ge mig då kyckling, det gillar jag mest.
Ja.
Ja, det är väl Kronfågel, va?
Ja, väldigt bra att göra en låt som folk nynnar på i efterhand. När man...
25 år senare,
ja. När jag tänker på sådana slogans så tänker jag...
Kanske 30 år senare.
Jag söker ett ord på 4 bokstäver. Du var mycket mer hos Vivo.
Yeah!
Ja. Finns det ens kvar, liksom?
Ja, inte i Sverige så mycket, va?
Nej.
Jag tror att jag har sett det på Europas hyllor när jag var ute.
Ja. Europas hyllor. Det är, det är någonting med...
Kan det inte har du ju, i veckan har det ju kommit skräcknyheter här. Om ganska precis 2 månader åker jag ju till Frankrike och spelar då på den här drömfestivalen.
Mm.
Men nu är det lite... Vad säger man? Rök. I smolk i bägaren.
Rök utan eld.
Nej, det är eld.
Ja, varför?
Men som Frankrike har ju gjort en grej. Jag vet inte, har du sett det på nyheterna?
Uppenbarligen inte, för jag får inte in någonting nu när du säger det i huvudet.
Nej, okej. De har infört en lag mot nikotinprodukter som tas in oralt.
Aha.
Det är väl främst mot det vita snuset, men de har liksom dragit alla snusprodukter över samma kam, så att säga. Och det är nu, ja, vet jag väl inte hur hårt de kommer att kolla det, men jag tänker inte ta risken. För att det är ganska vulgära straff.
Så du tänker inte åka till Frankrike?
Vet du... Jo, det ska jag definitivt göra. Mm. Men vet du vad toppen i straffsatsen är?
Nej.
Det är alltså upp till 4 års fängelse. Och upp till 4 miljoner euro bot.
Men
tycker du att det är för att, ja, det vet jag inte. Det är på snusskalan. Jag vet inte vad du ska göra. Alltså, vi kan väl bolla med idén vad det är man ska göra. Alltså, är det typ så här om man hyr 250 luftballonger och sen kastar ut 1 ton vit snus över Paris från varje luftballong. Alltså, är det där? Är det, för det kan jag köpa. Men så här, om du har med dig 2 doser för att du ska vara där i 2 dagar.
Mm.
Det känns inte 4 miljoner, men jag vet inte.
Nej, alltså jag har inte den känslan, men jag har gjort något liknande när jag var i Manila.
Singapore. Hej.
Nej.
Manila,
ja.
Jag trodde att det var Singapore.
Jo, men jag har också varit där. Men i Manila var det ju också... Jag kommer inte ihåg vad han presidenten heter nu. Men han var ju väldigt emot...
Han gillar Han gillar drogmissbrukare och knarklangare.
Han typ resonerade så att om man dödade en knarklangare så hade man, alltså att det var typ nödvärn för landet.
Alltså, ja, alltså, men han gick väl ut, han har gjort mycket, men han gick väl ut och sa att man blev benådad om man dödade en knarklangare.
Var det till och med så, ja.
Ja, han har ju också kallat Donald Trump för horunge. Det tycker jag är roligt.
Ja, nej, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg det där nu. Men alltså, jag tycker du är, alltså, vad ska fransmännen göra, Mats? Alltså, det jag tror att du skulle kunna göra.
Nej, man kan ju säga bara, alltså, om man bara gör lite, alltså, blir lite aggressiv, så tänker jag att de viftar sin vita flagg.
Ja, vita snus.
Nej, ja.
Är det därför det är så känsligt för dem?
Ja, jag vet. Jag brukar skämta om det ibland när vi spelar i Frankrike. Alltså att de är kända för att ge upp.
Jo, men kan det vara därför det är så generande med vit snus? För att det liksom signalerar en uppgivenhet som de inte vill stå
det
för
blir, längre? Ja, det är salt i såren, tänker du.
Ja.
Så kan det vara. Så att, men jag får åka till Frankrike så får jag väl röka en cigarett istället då, tänker jag.
Ja, men för på något sätt, det är mycket bättre tycker jag.
Det är mycket bättre, och det är också, ja men, om man har på sig, alltså om du tänker dig så här. Jag går ner 80 kilo, och sen åker jag till Frankrike, tar på mig en svartvit, horisontellrandig tröja, svart basker, har en baguette. Och en cig och en röd cykel. Vem ska... Alltså om jag då har 2 doser snus på mig, det är ingen som kommer att kolla mig då.
Nej, det var tur att du lade till de här 2 snusdoserna, för det kändes väldigt extremt för att inte ens prova snusar, utan att du bara gör den här förändringen ändå.
För att att jag har, du vet, en sån här buttrick-cigarett som... Kommer du ihåg, det fanns en buttrick-cigaretter som såg ut som cigarett, en tänd cigarett. Och så kunde man blåsa i den istället för suga. Och så kom det ut en liten puff med vitrök längst fram.
Ja, just det, ja.
Hur länge sedan skulle du säga att du tänkte på buttricks? Innan jag sa det nu.
Jag skulle säga, alltså, give or take 9 år tror jag.
Mm. Okej, okay. Det är nog ganska nyss. För jag var i Stockholm i helgen, så var vi in på någon sån här lekiga partaj, tror jag det heter. Det ligger jättecentralt. Och där plötsligt så fick jag... Jag hade dem en tidskapsel. Så jag slungades 30 år tillbaka i tiden.
Till Buttricks?
Nej, men de hade en Buttricks-hylla. Eller en... Mm. Ja, där det fanns bara buttricksgrejer. Typ fake blodampuller. Sådana har man haft och testat. Lite för ljust.
Ja, jag minns att du höll på med det också. Jag kom på nu när jag har använt buttricks, alltså när jag tänkt på det. Och det är när man vi har köpt någon sån här sexleksakskalender någon gång.
Mm-hmm.
Så man får en present varje dag i december fram till jul. Och då har jag någon gång sagt att det här känns ju mer som någonting man skulle ha köpt på Buttricks. Alltså att det är så här plastigt och man vet att det kommer gå sönder, men det är ändå roligt på något sätt.
Det ser man ju också när man är ute och reser runt om i Europa. På framförallt tyska truckstop-toaletter. Där kan man ju köpa en travel pussy. Och i vissa lite modernare så kan man köpa såna här ollonägg. Men just... Tycker du... att...
Vad hände?
Ja, men... triggar inte ordet travel pussy någonting väldigt?
Jo, alltså absolut.
Alltså, hur kan man koka ner? Alltså, hur...
Men det händer ju också någonting med att du lägger med det här resandet som någon slags...
Inte jag travel. Men också att du, det är liksom det är som den här sexleksaken som vi pratade om för 100 avsnitt sen kanske med den här vad hette det nu då?
Pussy Destroyer 3000.
Nej, inte Destroyer, men 3000 är rätt. Pussy Tittifuck. Ja. Tittifucker heter den. där man har kokat ner en alltså 51% av mänskligheten till ett par D-kuper med en vagina emellan.
Mm. Alltså det tycker jag, alltså det namnet tilltalar mig mer för att det är inte, man har inte ens försökt. Men när du lägger till travel.
Tänkte en travel titty fucker 3000.
Ja, alltså, ja. Det jag menar är att travel här på något sätt försöker sostifiera det som snart ska hända. Förstår du?
Ja.
Att det, och det är där jag tycker, eller?
Ja, absolut. Men det verkar, i framförallt Tyskland då, så finns det ju en helt annan typ av porr. Erotikkultur som är alltså den är den är liksom inte tillräckligt någon borde ha gått in och sagt det här är fel eller du vet så här, det är inte tillräckligt tabubelagt.
Ja, men är det inte det som är grejen att man har släppt, alltså det här man har gett upp på de här människorna så att de har fått roa sig själva lite grann.
Ja, men du vet, för det är på väldigt, väldigt många sådana här truckstops så finns det en erotik jag ska inte kalla det men kanske erotikshop, alltså de är oftast ganska stora. Mm. Alltså att det är, vi snackar kanske 400-500 kvadrat liksom.
men du lär ju också förstå att det där kanske inte är något man sätter upp i samma ingång som Willys, liksom.
Jo, det är det som är. Alltså, du åker på ett, alltså, vi spelade på ett ställe som hette... Det här, jag ska bara säga att det går att kolla upp det här om man verkligen vill på typ Google Maps. Gieselwind, tror jag det är. Gieselwind. Och det var liksom... Det var på ett typ ett truckstop. Och på det truckstoppet så fanns det typ motsvarande en matvarubutik. Alltså typ ett tempo.
Jo, men du är på ett truckstop fortfarande.
Ja. Och så ett jättefint hotell där vi spelade då. Och det hotellet hade alltså en stor scen och en, om vi säger venue då, som tog 5000 pers. Så att det var ju så här. Och så fanns det typ KFC, Subway, McDonald's och typ Central Europas största porrbutik.
Jo.
Alltså, nej men det var det som fanns där.
Ja.
Och skulle du gå in till stan, då var det liksom ja, men en halv mil promenad liksom.
Mm. Jo, men jag tänker att det blir ju liksom mer... man åker ut dit och köper sig några rådildos och åker hem. Alltså man behöver inte gå igenom stan med en sån.
Men titty fuck her 3000.
Nej,
eller,
men alltså,
och travel pussin får ju plats i din magväska. Så att det är ju lugnt.
Du kanske, ja, gud vad jobbigt. Du skulle kanske till och med kunna bygga om din magväska så att den är en travel pussy.
En titty fuck her travel.
Ha. Men du kommer inte undan därifrån. Du liksom kommer med engelska namnen och så. Men tänk dig nu att du ska sätta svenska liksom lite sostifikerade namn på de här. Antingen sostifikerat eller då den här grova tyska. Förstår du?
Mm. Alltså att jag ska sätta namn på.
Ja, den. Visst. Alltså rese.
Ja, jag tänker också reseskötte.
Reseskötte. Det är bra. Kanske ett mobilt kissnäste.
Mobilt? Nej, Kim.
Nej. Jag försöker bara...
Kissnäste.
Ja.
Nej.
Nej. Varför? Nej.
Nej, men det hör du väl att det är fel?
Ja, ja. Men det här titta fuck her.
Ja, titta fuck her. 3000. Sex spielzeug.
Men jag tänkte att där skulle man kanske kunna använda sig något annat ord på svenska, om det skulle då bli patkn och säger ett stort U, Ulla.
Ja, det är där.
Är det en full träff?
Ja.
Men de här siffrorna?
Nej, men 3000, absolut.
Bara köra in det. Inte så att man ska byta till typ Volvo-motorer så det blir så här.
Nej, men en XC70 i Korea också, tänker jag.
Ja, men B18 eller något så här.
Men så nej, säger de kanske Bobo istället, det vet jag inte.
Nej, men om du skulle få då det skulle låta vackert och den här travel pussy, där tycker jag vi saknar någonting. Alltså,
men jag tycker inte att vackert är...
Nej, men du ska tänka att du ska försöka göra det vackert. Du ska försöka göra det vackert med den här travel, va? Du kan kalla det för vad du vill istället för pussy, men du måste... Och då, alltså, upptäcktsfiffi?
Upptäcktsfiffi, jättebra.
Jag vet inte. Alltså, för jag menar, nu har jag så mycket tics så jag måste säga det här.
Ja.
Men skulle också bärbar fläskfitta kunna vara någonting som...
Men kan det inte vara... Eller bara färdfitta?
Nej, men fiffa!
Färd.
Ah, ja, okej. Okay. Men nu då, nu inte ha en enda kvinnlig lyssnare kvar. Ska vi dra igång det här på avsnittet då?
Kuskhuska.
Kuskhuska?
Nej, jag vet inte. Kalla det... Hyska. Kuskhyska. Hyska brukar väl din mor säga.
Ja, men kusk. Alltså, kusk.
Ja, men att kuska runt.
Ah. Alltså, ja. Flanera och onanera. Nej. Förlåt.
Den enda åkturen du behöver. penetrerande genomresa. Nej, men...
Så händer. Ja, men det här är ju... Wow! Alltså...
Ut på tur med din lur. Mm. Om du säljer i Malung.
Ja, det ska funka.
För er som inte är från Malung eller är bekanta med det, så är ju lur då ett ord för det manliga könet i Malung.
Ja, men det skulle kunna vara så här... har du ett behov, då behöver du friktion, inte fiktion.
Mm-hmm.
Ungefär då som att det här var en riktig
fare fiffi. Ja, men vi det här är avsnitt
294
och det är ju så här att jag och Kim, vi har slagit på stort och bestämt oss för att köra en livepod den 23 maj i Falun på Plock. Nu är jag inne på sidan och kollar antal sålda biljetter här. Vi är där, 13. Det finns ganska exakt 10 stycken biljetter kvar just nu. Innan så har det varit ett tiotal, nu är det ganska exakt ett tiotal. Hur som helst så är vi är på break-even. Vi är över break-even, så att säga.
Vadå över break-even?
Nej, men det, så att det är värt att göra det. För de som har lokalen, så att säga.
Ah, ja. Så det har jag inte så mycket koll på. Men beställ biljetter och kom dit, det blir skitkul.
Vart gör man det, Kim?
Det gör man på #livet.se. Och det är inte svårare än att gå in där och klicka lite grann så kommer du hitta rätt. Och jag lovar ingenting, men den här tävlingen, alltså killgissa-tävlingen, kanske har en rese...
Slida. En travel pussy som vinst. Ja. Ja, vi har mellan 4 och 6 anmälda... Nej, mellan 4 och 8 anmälda.
Just det. Men du, ska... signerar man en travel pussy och har som pris kanske?
Mm. Jag tror man ska hålla sig borta från andras travel pussies. Det är väl det jag...
Ja, hälsan först. Ja. Hälsan först.
294, nu drar vi igång.
Hej!
Jag har upptäckt en sak med mig själv som inte är så charmig.
En fråga bara. Är det här verkligen bra content för en podd? Alltså, för det är någon typ av fläck på huden, tänkte jag.
Nej, men vi skiter i det då.
Kan du sluta sura? Vad är det som är så charmigt?
Nej. Det är inte så charmigt. Nej, men och det här är ju lite seriöst, men vi kan absolut hålla kvar den lättsamma... fortsätt ha den. Det tror jag gör det här bra.
Ja.
Jag tycker inte om dig när du blir så där, när du börjar tindra med ögonen och blir lite för seriös.
Nej.
Jag får svårt för dig då,
ja,
när du är innerlig.
Ja.
Och det verkar som att många av våra lyssnare också har svårt för din innerlighet.
Mm.
Vi har ju pratat för länge sedan i podden om att åtminstone jag tror att du också, att vi var sociala kameleonter. Jag har hittat en baksida på det nu i mitt privatliv som jag vill ta upp och dela.
Ja.
Också för att, alltså för att det är ganska... Töntigt. Det är väldigt icke-maskulint. Och jag vill bli av med det.
Jag vill verkligen höra om det här. Men nu sa du till mig att jag skulle behålla min lättsamhet här. Och jag bara känner, det känns som att jag sitter i kyrkbänk 2 och tänker på svår... Alltså, kan jag få bara... Måste
tänker
jag?
På stora travel pussies.
Ja, det gör jag. Okej, okay. Jag ska försöka att hitta rätt energi till det här. Men du har alltså upptäckt någonting som är baksidan med att vara en social kameleont.
Ja, alltså det är ju väldigt smidigt när man kommer in i ett rum för att läsa av stämningen. Alltså jag tror ju att min sociala kameleontism kommer av att... Kan man, nej, börja tänka på social camel toe. Det är någonting helt annat.
Det är något annat.
Men jag tror ju att den kommer sig ur medberoende. Alltså sen man var liten. Man lärde sig att märka vilket humör det var.
Mm.
Och anpassa sig efter det. Det säger sig självt att i vuxen ålder så blir ju det i mångt och mycket självutplånande om man fortsätter vara så. Och jag har märkt att när människor i min omgivning, alltså om jag antingen är hemma hos dig till exempel, eller om jag är hemma, om personen jag bor med eller hälsar på eller så här, blir till exempel är arg eller stressad och mår dåligt. Och då till exempel... Nej, men, och då, det smittar av sig på mig på ett så jävla oskärmigt sätt har jag märkt.
Mm.
Alltså att jag är typ maktlös inför det. Och det är ju... Så jävla... Alltså jag önskar så mycket att jag kunde vara, vet, bara en kär. Och men var lite sur då, eller arg.
Mm.
Det påverkar inte mig. Men gud vad det påverkar mig. Det lägger sig som en slöja över mig.
Mm.
Och så blir jag... Absorberar jag den här stressen. Alltså jag behöver inte ens vara en faktor i den andra personens... stress eller ilska eller vad det nu kan vara, utan men jag tror att det är det som blir problemet.
Ja.
Alltså att jag inte är målet för den.
Jag fattar exakt vad du menar. Jag vill svara väldigt seriöst, men jag har först ett skämt som jag kom på medan du berättade det här.
Ja.
Vad kallas det som barnet är när den kör sin fulla pappa på en spark hem?
Nej, jag vet inte.
Med beroende. Mm. I alla fall, det där som du beskriver nu är ju vissa psykologer eller terapeuter säger att det där är typ så här traumabindning eller alltså att det kommer från trauma, det vet jag inte om det spelar någon roll. Men det du beskriver är ju typ så här att du också tycker att det är så jävla att du blir typ less av att du upptäcker det. Alltså att det hamnar på dig.
Det påverkar mig så mycket. Ja,
precis. Mm. Så du har en vana av att det är du som ska se till att det blir trevligt där du går fram.
Och det, ja, men och ibland går ju inte det.
Nej, men lyssna, om vi kollar bara tillbaks först. Och det här, då är det tyvärr det första jag sa. Det hör ihop med att du har säkert känt så när du var liten också, att du ska göra så att det blir trevligare stämning. Mm. Och så kan det vara. Men du gör ett fel nu. Du gör bara ett endaste fel. Och det är att du tror att det finns en möjlighet att du inte skulle känna av det här. För att...
Nej. Känna av det är jag med på. Men att det ska ta över... Alltså, säg att jag har haft världens... Jag har vunnit 32 miljoner på lotto. Och typ fått mitt drömjobb. Fått reda på att jag inte kan dö. Mm. Alltså, det har hänt innan på dagen. Så skulle det ändå bli att jag får den här oron i kroppen.
Mm. Och den går över först om du löser den andra personens bekymmer.
Ja, eller att den andra personen slutar vara arg eller irriterad eller
precis.
Stressad. Eller, för det som händer med alla människor när de blir arga och stressade. Alltså det spelar egentligen, det kan vara ledsen, det kan vara vad som helst egentligen som är en negativ känsla. Men det som händer är att man inte blir så tillgiven till exempel om det är min partner så blir ju inte min partner då så tillgiven till mig eller kan ju verka kall till och med eller är det med? För att man har fullt i huvudet och i sin kropp av den egna stressen.
Mm. Men det jag försöker att säga här är att du säger att det går inte, alltså du känner det oavsett, men jag skulle säga att det finns ändå en kamp där du på något sätt, och du illustrerar ju det i början, så att på något sätt ändå känner om jag kunde bara varit en kär och liksom inte att det drabbar mig så mycket.
Mm.
Så där är tyvärr det första, om man skulle säga felet, det är ju att om någon har en dålig känsla så kommer du att känna den. Så om du skulle släppa alla försök, alltså vi skulle hitta på en knapp i ditt huvud som gjorde att det här är lika självklart som att om du kommer hem och vill berätta någonting och så blir du jättetörstig så att din mun blir helt torr så får du dricka vatten först. Så. Och det är inte en större grej. Det är den ena saken. Den andra saken är ju att du behöver göra plats för att jag skulle vilja fixa det här nu. Men om jag tar på mig att fixa det här fortsättningsvis så kommer jag fortsätta att reagera så här på de här känslorna. Så du behöver medvetet så. Aj, 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 vad jobbigt. Ja, men jag ser att du har haft en bra dag. Alltså låta den personen ta ansvar för dig själv. För det är ett mönster. Så det är därför det sitter så hårt. För att mönstret blir att du... Jag skulle gissa på, om jag fick vara då lite terapeut här, att du, även om du säger nej men nu ska jag inte bry mig om det där, så är det ändå lite av dig som gör det. Så gör du någonting, kanske är lite extra trevligt, dra ett någonting för att försöka mjuka upp det. Och då, så länge som du handlar på den här känslan, då äger den dig.
Mm.
Förstår du?
Jag bara tänker på hur jag reagerar. Jag tror... jag blir oftast ganska osäker.
Mm.
Och sen brukar jag nog fråga... Ja, men här, är det här hemma till exempel? Då brukar jag fråga, kan jag göra någonting?
Mm. Och det, alltså för att... Precis. Och istället, om du skiftar frågan då... För den är ju jätteempatisk och fin. Det är ju inget fel på den. Alla vill leva med någon som undrar om liksom så. Men du skiftar den till att att så här, ja, men jag ser att det är någonting, om det är något så kan du säga till. Alltså att det här är inte du som ska göra något, utan det är den andra personen som ska göra något. Mm. Och då kommer det vara ännu mer obehagligt. Du kommer tycka att det känns ännu värre. Och när du lär dig att, jaha, om jag bara lär mig att hantera den känslan så kommer det bli bättre och bättre. Men du kommer ju aldrig leva i ett scenario där du inte snappar upp andra människors signaler. Och om om du tänker efter, om du eller jag vore sådana människor som aldrig snappade upp människors signaler.
Nej, alltså, då skulle, vi skulle inte ha vänner.
Vi skulle inte ha vänner, och vi skulle kanske till och med vara orsaken till att någon har kört av vägen, typ. Alltså så. Så att det är ju det. Men det är mitt förslag, att du liksom ser den här, det här obehaget. Du noterar, jag vill fixa det här. Men jag lägger tillbaka ansvaret. Och nu kommer då den här känslan bli starkare. Och så har jag den en stund. Och sen då får du väl gå tillbaka till den här glädjen över att du har vunnit 34 miljoner och att du ska överleva resten av dem. För det är ju också, det är ju lite så här, det är ju lite ja, men det är ju också idén att den glädjen skulle försvinna av att det fanns något dåligt. Det är ditt eget påhitt.
Det, ja, men det gör
inte
ju
vara.
Det.
Ja, jag förstår det, men så behöver det inte vara.
Nej.
Utan det, nej,
det fattar jag också. Jag fattar att det inte behöver vara så, men det är verkligen så. Det blir ju, ja, men som jag säger, det lägger sig som en slöja. Alltså, det händer ju, ja, men minst en gång i månaden liksom. Mm.
Men tänk om du skulle se den här egenskapen som du har nu. Alltså, tänk dig nästa gång det här skulle hända och du bara, alltså Mats Nilsson, vilken jävla myspropp du är som känner av varenda liten känslighet. Nu får vi påminna oss själva att det här är den andra personens ansvar. Tänk om du skulle möta dig med den. Det låter nästan psykopat, men alltså bara för att förstå idén. Så förstå, om du skulle, först när du upptäcker så bara, wow, vilken hela kille jag är som känner av sånt här. Sen second of all då, att så här, fast jag kan ju inte hjälpa det. Det får jag ju säga, lämna tillbaks. Det är egentligen lika sant, eller mycket mer sant än det som händer när du försöker att stå emot det, eller att försöka att så här, vad det påverkar mig. Liksom så.
Ja, men jag tror att det största problemet är nästan att jag kan ju vara medveten om det, men att jag, hur ska man förklara? Ja, men typ att jag, alltså att jag får samma känsla. Alltså att jag, att den speglas i mig.
Mm.
Det är nog det som blir.
Du har ett nervsystem.
Mm, jo. Mm.
Och det här blir, alltså ska man vara väldigt krass, det här blir mer påtagligt ju mer anknuten du är till en annan människa. Så när man blir, alltså, och är det ett barn, så brukar man räkna med upp till 5 gånger så stark affekt för att vi inte ska missa dem. Och när man räknar med en partner så är det också en högre. Så att på ett sätt så, om du hade haft en skitdag och typ ramlat på cykeln, så är det bättre än att din partner har en skitdag och har ramlat på cykeln. Därför att när den signalen kommer så tar du nästan emot den värre än om det hade gällt dig. Mm. Och det är så det funkar med personer man knyter an till. Så ju mer man knyter an, det blir inte värre och värre, men ju mer man knyter an, till slut så når man en punkt så att man verkligen ska kunna snappa upp signaler. Så det här kan man se ända tillbaka till att ett nyfött barn kommer. Så hör vi vårat nyfödda barns skrik upp till 5 gånger så tydligt som alla andra nyfödda barns skrik. För du ska ju funka typ utan språk, du ska funka utan intelligens, du ska funka ligga, slå med klubbar, du ska funka ändå. Och då behöver du få en stark känslospegling av dem som du är anknutna till, för att annars skulle du kunna sumpa det, helt enkelt.
Mm.
Problemet med dig då är att du är en modern man som dessutom troligtvis har någon typ av neuropsykiatrisk funktionsvariation. Vilket gör att det typ är som att ge dig liksom en spruta med känslorna rätt in i binjurebarken på något sätt. För att det bara såhär, Och därför så måste man ju på något sätt, när man är i den sitsen som du befinner dig i. Det du har är alltså en unik förmåga att vara empatisk. det ger om du inte lär dig att liksom möta det, lägga tillbaka ansvar, så här, det är också ett handikapp, precis som du beskriver det.
Det är också en styrka om man ska retas med någon.
Ja, alltså du vet ju exakt vad du ska säga om folk. Det är, ju, det är ju det som är grejen, och det är också samma sak. Alltså, när jag förklarar det här för föräldrar med barn som har MPF, då säger jag så här: tänk dig att det är en gardin, och så är det ett hål i gardinen, ett litet hål i gardinen. Vad skulle du göra med gardinen? Om inte föräldern vet, då har den inte MPF. Fråga barnet, vad tror du barnet säger?
Stoppa in mitt finger.
Ja, det är det enda du ska göra. För att det är det såklart. Går det att hänga i det? Kan man öppna den helt? Sen kanske man ångrar sig för att det har varit fult. Men, och det är det också som... Du ser ju ett hål i någons mående. Det är det du ser. Du ser hålet så bara... in med fingret. Vad otrevligt. Jag vill ändå vara här. Och sen... Ja, du ser liksom...
Ja, men jag tror också att det är... Att det känns som att... Ja, men också att det här att man inte kan fixa det.
Mm.
Det är det som det blir en stor kamp i.
Yes.
Det är det, där blir det slitningar, tror jag.
Ja. Men om du då tänker dig att vad ska vi hitta på för någonting? Att du står och håller i ett rep till ett fartyg. Så, för du vill inte att fartyg ska åka. Det är ju den nivån av naivitet, om vi ska vara helt ärliga. För vi kan ju inte fixa andra människor. Så du står där bara, när det här åker, då kommer jag hålla emot. Och sen åker du där, du bara flyger i vattnet och får nackspärr liksom. Så egentligen, och det är precis det jag menar, så fort som möjligt komma till punkten att det här hade jag velat fixat. Men det går inte. Och vet du, det kan du uttrycka också.
Antingen, ja, men det gör jag.
Ja, antingen för dig själv eller för den andra. Men det finns ett litet men, om vi ska prata barn nu. Det, att om, det kanske vi inte gör.
Nej.
Men jag måste ändå säga då. Om du uttrycker för mycket, så kan ett barn som är litet få upplevelsen av att, alltså, min farsa vill fixa det så mycket för att han tror inte jag fixar det själv. Det är en annan sak i en relation. Och därför så behöver man liksom, ja, så fort som möjligt, alltså du får tänka som att du är kommunalanställd. Det är en väldigt bra regel.
Men på samma sätt som, alltså om man ska ta det rent krasst då, på samma sätt som att den personen ska ta ansvar för sina egna känslor, så ska jag också göra det. Mm. Och det blir ju som att jag inte kan göra det då, för att jag vet inte ens varför jag känner det.
Men vadå, du snappar upp känslan utan att förstå att du har snappat upp den, är det så du menar?
Ja, nej, jag förstår ju att jag har gjort det, men på samma sätt som att det är den andra personens ansvar att ansvara för sina egna känslor på något sätt, så är det ju också mitt ansvar att ansvara för att jag känner som jag gör.
Ja, men om jag står och bakar en pizza och så kommer du bara, nej men fan, får inte jag vara med och baka? Jag hinner inte ens svara, du börjar baka och så bara, shit, jag kommer förstöra den här pizzan. Lämna tillbaks den. Låt mig baka min jävla pizza. Det är faktiskt det enda sättet du kan ta ansvar för. Sen då i efterhand, om det är obehagligt att känna att det inte var min pizza och allt där, den kan du ta ansvar för. Men den första känslan som du snappar upp, den kan du inte ta ansvar för den är inte din. Så du kan bara ta ansvar för att lämna tillbaks den, och den känslan som kommer då, det är den du ska ta ansvar för. För den som kommer då är ju att kanske att du är otillräcklig, att du inte är tuff nog. Alltså det finns ju massor med saker som kan dyka upp här. Det är den du ska ta ansvar för. Så länge du stretar med den här första känslan, så då döljs ju det. Det finns ju en anledning till varför du behåller den första känslan. För att det finns något där under. Du vill ju ta ansvar för det här. Hänger du med?
Mm.
Så om du kommer hem till mig, vi tar pizza-exemplet igen för att det blir enkelt. Och så går du med en känsla att du är så jävla dålig på att baka pizza. Och så står jag och bakar en pizza, så kommer du inte börja baka och förstör. Gå åt sidan. Det är jag som bakar pizza. Okej, okay, nu kan du gå undan och vara ledsen för att du är dålig på att baka pizza. Om du vill det. Men du kan, det har ingenting med att jag bakar pizza att göra.
Nej.
Är du med? Och den sker, men det är jättesvårt. Den är lurigast av allt. För att jag förstår vad du menar. Du vill ju också ansvara för den känslan du fick. Fast inte om det är en, alltså, är det en speglad känsla, så det är någon annans. Sen att du har svårt att bära den, det kan du ta ansvar för. Men inte, förstår du? Inte känslan i sig.
Mm.
För det du vill göra är ju att hjälpa din partner eller din vän. Det får du ta ansvar för. Vad är det som gör att du vill göra det så mycket? Det kan du få ta ansvar för. Men känslan, det är den andras. Hänger du med?
Ja, men det känns ju som att det...
Mm. Ja, du får deras känsla i din kropp.
Ja, men... Jag försöker kontextualisera det. Alltså om jag blir kränkt av någonting.
Mm.
Jag tittar på en komiker som är jättevulgär. Mm. Och så blir jag kränkt, eller säger vi. Då är ju inte det komikerns ansvar.
Nej.
Utan det är ju jag som reagerar på det. På samma sätt är det ju jag som reagerar på någon annans känsla.
Mm.
Eller sätt att vara. Eller så. Det är ju den personen.
Men om du stannar i den känslan, så är det verkligen det? Eller är det känslan av att du inte kan göra något?
Nej, jag vet. Det är jag fan osäker. Jag vet inte.
Nej.
Vad det är som... För att det känns ju som att jag... Alltså, ja, det kanske är det som du säger.
Jag skulle gissa inte, det.
Jo, det kan mycket väl vara. Ja, nu har vi tjafsat klart om det där. Vi går vidare. Har du sett hundarna?
Nej, men jag tänkte se dem.
Jag kollade på det nyss här. Och helt random idag. När jag kom hem från jobbet. Vem möter jag på stationen i Gävle?
Hundkuck.
Ken Ring? Ja. Han är ju med i Hundarna.
Mm-hmm.
Alltså Hundarna, en serie om en advokatfirma på SVT. För er som inte har sett.
Jag har hört talas om den och blivit rekommenderad, men jag har inte kommit så långt. Alltså, jag visste att jag berättat om min så här Alone in the Wilderness psycho-grej.
Nej.
Alltså, jag har ju börjat att kolla på, alltså på SVT så finns det något som heter Alone. Jag vill alltså verkligen rekommendera den, för att det handlar om folk, de kör ut folk i skogen. Och sen så får de typ en presenning. Och ja, så får de ta med sig 10 grejer. Och sen den som kommer hem sist vinner.
Men det har jag hört. Det är typ Hardcore Robinson.
Ja, och de filmar allting själva. Så det finns ju inga filmer med. Och jag är alltså helt fastnat för det där. Jag också... det finns en metod för att... En sömnmetod. Och jag visste inte ens om att det här fanns en sömnmetod. För jag har gjort något liknande här i mitt liv. Jag vet inte om du kan känna igen det, Mats. Att du fantiserar om någonting innan du ska sova. Någonting som känns väldigt mysigt. Eller väldigt fantastiskt. Eller spännande. Eller så här. Har du gjort så någon gång? Som en styrd dröm nästan.
Ja.
Och jag har gjort så hela mitt liv. När jag var i 20-årsåldern, då drömde jag alltid om att jag vann massor med pengar. Och så drömde jag om alla jag gick runt och delade ut dem till.
Mm.
En sån, det är jättemysigt och man känner sig lugn och så somnar man. Sen när jag blev typ, inte vet jag, alltså 35 kanske. Så började jag och typ lite så här små fantisera om att man frös någonstans i någon stuga. Och så tände man en eld och så somnar man. Jätteklassiskt liksom, mysigt att det är kallt och så här.
Mm-hmm.
Och det där har nu numera blivit en mer, alltså jag bygger kojor när jag ska gå och lägga mig, alltså så här. Jag bygger varenda del och ställer upp en kamin och ja, lägger hudar överallt och så här. Och sen somnar jag. Jag somnar väldigt skönt av den här fantasin.
Jävligt obehagligt att lägga hudar överallt.
Jag menar, ja, fällar från djur.
Mm, alltså. Jo, jag förstod det.
Och sen har jag då hittat det här programmet Alone, som till mycket handlar om att överleva för att man fryser och allt sånt där. Och alltså det kickar igång mitt det här dagdrömmarsystemet, så att jag längtar tills jag ska sova för att jag ska bygga min koja. Ja, alltså det, och det är helt fantastiskt. Och sen har jag då i min dröm tänkt hur man skulle kunna bygga så att man kan elda inne i kojan. Alltså jag har ju tänkt på det här många gånger. Och så på Alone USA är det en tjej med som bygger exakt det jag har tänkt.
Nej.
Jo, hela mitt liv förändrades inte alls av det. Men jag ville bara berätta. Så nu har jag kollat på dem Alone, och det är väldigt intressant hur människor blir när de blir själva.
Mm.
Och där var det, jag tror att det var Australien, jag ska inte berätta för mycket. Men det var en kvinna som var med som har förlorat sitt barn några år tidigare. Mm. Och när hon typ kom fram till den här platsen som de spelade in, så tog hon typ av sig till barfota och började dansa på marken för att bli ett med naturen. Och vet, jag tänkte så här, hur ska det här bli? Hur ska det här gå ihop? Hänger du med?
Ja.
Men det var så jävla fränt, för att den här kvinnan, när hon blev ledsen för något, så, alltså hon blev ledsen då, och hon hade någon årsdag eller någonting för det här ungen då som hade gått bort. Alltså hon grät. Jag har inte sett en människa gråta så. Alltså för att se en människa gråta så måste du typ vara med när någon dör för att du ska se det. Alltså du vet den här nivån av gråt, så att det är så här. Man är rädd att lägga någonting framför personen, för på inandningen som kommer skulle de kunna suga i sig typ det som ligger på bordet. Du vet så här. Du vet, sån här, en sån gråt.
Ja.
Och så bara tänkte jag så här, hur ska hon klara sig med den, alltså den känsligheten liksom. Och så vaknar hon dagen efteråt och bara, jag känner mig så hel idag. Så himla fin kväll igår att få vara nära sina känslor. Och sen fortsätter hon leva sitt liv. Och då tänkte jag så här, vad har hon knäckt koden eller? Alltså, och det där är så coolt att se på de här som bor ute i skogen, för att de har ju ingen med sig. Så jag tror att de kommer lite närmare vilka de är lite snabbare av den anledningen liksom.
Ja, men det blir nog så. Du har ju liksom, du är ju ensam med dina tankar.
Liksom, men exakt.
Du har det enda du har att umgås med liksom.
Och några av de här männen, de alltså, gör inte sken av någonting. Allting är frid och fröjd. Säg inte ett ord om att något är dåligt. Sen vaknar man i morgon bara, idag ska jag åka hem, så att tack för den här gången, vi hörs, hej. Så.
Ja.
Medans jag har sett två kvinnor och en annan kvinna, alltså det är så här, det är så starka känslor så att jag typ minns det som, alltså jag kommer aldrig glömma hur hon ser ut. Hon var ingen, det var inte, alltså förstår du? Hon är i alla fall så här, alltså hon har kämpat och kämpat och kämpat och skulle få ihop mat, och det bara liksom i krisigt så fick hon kaniner, och det räckte ju inte, hon behöver ju fett liksom. Så typ stapplar hon sig ner på isen. Nej, den har inte frusit igen, och upp igen. Och så till slut så kom hon ut på isen, högg ett hål med en yxa och satte sig och fiska. Sen fick hon upp en regnbåge på typ 8 kilo. Alltså den kvinnans glädje, det var absolut en millimeter ifrån att hon hade, och då hade hon ju dött, alltså blivit psykiskt sjuk av den glädjen hon fick av den här fisken. Och alltså jag blev så jävla fascinerad. Alltså, och jag såg ju på hon efteråt att hon typ blev rädd av glädje. Alltså hon ramlade för att hon var så glad. Ja, så det där har jag kollat på. Kan rekommendera några av dem, där är väl lite sämre. Men alltså, jag tycker inte de här europeiska var så bra faktiskt. Men.
Min starkaste rekommendation, det bingear vi på 2 kvällar nu. Det är ju 4 av Love on the Spectrum.
Jaha.
Alltså... Nej, men gud. Gud vad svag jag är för det.
Ja.
Det har jag ju sagt förut. Men det är ju någonting magiskt med det. Det är så fenomenalt. Alltså bara så här, för det är ju väldigt många olika personer, men alla är ju på autismspektrumet. Och jag vet inte, det är så fenomenalt att få se vad deras idé är av ett förhållande, vad de vill få ut av ett förhållande. Och det känns som att mycket av det är ju konstruerat baserat på typ, inte vet jag, Disney-filmer. Eller alltså
deras idéer.
Deras idéer, ja, precis. Om det. Alltså, en kille i den här säsongen som jag kommer inte ihåg ordagrant, men han ska på sin livs första dejt. Är ganska nervös och han har fått lära sig innan så ställa lite frågor och ja, men du vet så här, så när hon säger någonting, vad hon än säger, så säger han typ interesting, säger han typ, och ja, fortsätter så, och så typ tar det, jag vet inte, det är ju svårt att säga hur lång tid det tar på riktigt, men det känns som typ en halvtimme in i dejten, så bara, I think you're the one for me. Do you want to hold hands? Yeah, sure. Typ så, ja, är du med? Det är så roligt. Jag vet inte, det är väldigt mycket cringe.
Ja, det förstår jag.
Men det är ju också, det är aldrig någonsin oärligt.
Nej.
Är du med? Det är alltid ärliga känslor som de har. Och jag vet inte, det är, jag tycker det är fantastiskt. Och det är också så fint de gångerna där de hittar en partner. För det gör de ju inte hela tiden. Långt ifrån. Men det är ju liksom, jag vet inte.
Ja, men är det inte det, är också det här ärliga?
Jo, det är det absolut. Men det är också hoppfullt på något sätt. Det finns ju många singlar där ute som kanske tänker att jag kommer aldrig kunna träffa någon, eller kommer aldrig hitta någon. Kolla på Love on the Spectrum.
Ja, alltså det kan ju när som helst komma ett tv-program hem till dig och fixa ihop till någon.
Nej, men typ, kan en person som typ har svårt att prata med människor som den inte har känt hela livet och typ så här måste sortera maten och typ ha problem med ljud.
Ja.
Om den personen kan gå på en dejt och träffa någon och den andra personen vill vara tillsammans med den, du lovar, det kommer att finnas någon för dig också.
Men jag ser ju också potentialen att precis tänka hela den där snurren, men bara en liten variant. Alltså en man som sorterar allting, träffar någon som vill vara ihop med honom, men inte ens jag gör det. Alltså du kan ju vända på det så också. Så är det ju, då är det ju mörkt istället, förstår du?
Jo.
Nej, men du känner hopp.
Vi har väl pratat om hela det här avsnittet, var på väg, om att ta ansvar för sina egna känslor.
Jo, absolut. Men jag har ju, jag kör ju några så här lives på TikTok ibland, och då har jag någon som tittar på mig som är på spektrumet sådär. Och alltså den här personen kan, alltså om min fru kommer med och vi sitter och pratar eller något sånt där, den här personen kan bli helt, alltså vad gör du? Varför gör du sådär mot din fru typ? För att, och det tycker jag är det mest intressanta så här, hur ska jag säga? Om vi säger att du, Mats, blir lite sorgsen och så kommer det en tår. Och så säger jag, ja du Mats, det, jag vet, så bara. Så bygger ju det på att vi förstår varandra på ett sätt som inte är uttalat. Och det där är så jävla lurigt för den här personen. Därför att det verkar typ som att, alltså så här beskrev han det för Marit fällde en tår och berättade att hon hade sjungit en sång som fick henne att fälla en tår. Och vi har ju haft en vän som gick bort ganska nyligen. Och då så liksom skrattade lite åt eller liksom så här skrattade med att hon kom för sent på kören, började sjunga en låt och så fick hon lov att sätta sig och böla till, istället för att sjunga den ändå liksom. Så jag skrattade liksom så här, ja men ja, det var ju det var väl typiskt liksom så där.
Mm.
Och det var alltså, och jag förstår det, för att det är ingenting som är uttalat. Det finns ju inte, jag har ju inte sagt rakt ut vad som händer, utan jag vet ju varför hon blev ledsen. Jag vet hur genant att komma för sent till något och så börja med att böla. Alltså, du kan ju se det roliga i det också, Mats.
Ta upp, man kommer sent och vill bara så här glida in lite obemärkt.
Liksom. Exakt så. Mm. Och då var det faktiskt den här personen som frågade så här, men hur kan du skratta åt det?
Mm.
Och såklart, det var jättebra att den här personen, för då kunde jag ge mig in på att försöka förklara, men det är väldigt, väldigt svårt med de där sakerna och signalerna. Och då är det är ju någonting med det här att vara i fullständig genuinitet, som kanske barn är ibland.
Mm.
För det är avväpnande också. Om någon ärligt säger så här, jag tycker du verkar tjock. Så det är inte alls så eländigt som att om någon säger så här, du är fett och... Förstår jag menar? För det finns ingen, det är ingenting elakt som gömmer sig där under.
Nej.
Men...
Ja, det var... Min kusin skrev till mig ganska nyss här. Och hennes barn hade sett en story som jag la ut när hon satt och kollade på telefonen. Barnet är väl 4-5 ish.
Vilken är...
Emma heter hon.
Ja.
I alla fall så hade hon sagt att han verkar verkligen gilla Lego och snus. För det var en Lego-grej jag hade byggt. Mm. Och så hade jag lagt dit en snusosa för storleksreferens.
Ja.
Den enda sanna storleksreferensen på en bild för övrigt.
Mm.
Om man ska visa hur stort någonting är. Eller hur litet något är, så är ju snusosan det ultimata. Men i alla fall, och då kollade jag vad hon hade lagt ut på stories. Och då hade hon lagt ut en bild på barnet som åkte skidor.
Mm.
Och typ plogade och hade armarna helt utsträckta hela tiden. Mm. Så då ska jag, hon verkar verkligen gilla att ploga och krama vinden.
Mm. Ja.
Och då var det inte lika roligt tydligen.
Nej. Mm.
För barnet.
Nej, typiskt barn. Nej.
Ja, det tycker jag. Då blev barnet kränkt.
Var ju gammal var ungen, sa du?
4-5, någonting sånt.
Jo, men det är någonting i det där som jag tycker är så... Det är så charmigt och avväpnande på något sätt när någon bara...
Ja, det är jätteroligt det.
Säger rakt ut vad någonting är. Love on the spectrum.
Ja, det finns 4 säsonger på amerikanska. Toppen är det.
Har du något, alltså jag vill ogärna gå tillbaks till det här, men för mig är det viktigt att vara konsekvent när vi poddar.
Mm.
Har du något förslag på såna här lite leksaker till människor liksom för Love on the Spectrum?
Jag lägger på det vi pratade om i början.
Ja, om det finns något där.
Nej, alltså jag tror att det är ju, de har ju ofta ganska, det är en ganska, vad säger man, stor hurdle att ta sig över det här med intimitet för många av dem.
Mm. Men jag sa inte, jag sa inte intimitet, jag sa porr nu.
Jaha!
Alltså liksom det behöver inte vara intimt, let's just do it liksom.
Ja,
men du,
alltså att själv...
Nej, men,
eller hur tänker...
nej, men att det är själlöst, att det inte är intimt. Man kan ju ligga med någon utan att det är intimt.
Ja, jag vet inte om det funkar för alla de...
Nej, men... Okej, jag visste inte att det var så känsligt med de här. Jag tänkte om du hade något förslag på någon sexleksak bara, som passar det. För så, stay home...
Men jag tänker väl bara ögonbindel generellt.
Varför då?
Och ögonbindel och öronproppar.
Ja.
Och typ stänga för näsan. Ja, men stänga av så många andra sinnen som möjligt.
Stänga för alltså näsan, sa du det?
Jo, men gud vad många det finns som har fixeringar vid dofter.
Ja, du menar så?
Mm. Tänk att man får ta ett intryck åt gången.
Ja, just det.
Nästa
ja.
Gång kanske de får ingen ögonbindel, men får en sån epidural istället. Förlåt?
Alltså, vad fan? Hur kan du Hallå? Gå från att vara obekväm att lyfta ämnet till en epiduralbedövning? Det är i och för sig en rolig idé. Men penisen funkar väl inte om man fått epiduralbedövning, eller?
Det tror jag inte. Så att det blir ju... Men,
det borde väl ChatGPT veta.
Jo, fast... Ja, jag har svårt att säga att det fungerar, men det finns lösningar, tro mig.
Jo, men jag menar ändå, liksom, jag ska bara kolla om det går eller inte. Jag ska se det.
Ja.
Den tänker på den frågan.
Ja.
Jaha, jag har ställt in den på tänkande, men det kan ju vara värt att tänka på faktiskt.
Jag måste gå in på dark web och kolla det här.
Du. Man kan till och med... Det beror på att bedövningen påverkar nervsidorna på ett sätt som kan lämna vissa reflexbanor till penis relativt intakta eller till och med göra att reflexaktivitet lättare utlöses. Det är välkänt inom anestesi och urologi att man också kan få erektion utan att vara upphetsad. Det här har man inte hört. Varför pratar man bara om Viagra? Liksom?
När man kan få epidural.
Ja. Jag tänker att man köper en sån på typ Wish, så här, gör din egen ryggmärgsbedövning och så hoppas man att det funkar.
Ja, det är som en sele du sätter på över ryggen, som en fäster. De har liksom gjort någon sån här temelösning så du får, och sen en hylsa, typ en cylinder på ryggen som du får föra in en kanyl i. Och har du satt på den korrekt, då bör den komma mellan komma in liksom. Ja.
Jo, men det där, ja.
Man får lirka lite kanske.
Ja, jag vet inte hur vi kom in på det. Men så att ni vet då. Och sen fick jag fråga.
Va?
Vill du att jag ska förklara skillnaden mellan reflexerektion och psykogen erektion? Nej, inte alls.
Gud ja, nej.
Nej. Ja. Alltså jag vet inte. Ja.
I vilket fall som helst så börjar den här poddlipodden och lida mot sitt slut.
Vill du hålla hand?
Jag vill hålla hand medan jag säger att gå in på hashtagliet.se, kolla om det är så att du vill klicka hem en eller två eller kanske tre biljetter där till vår livepodd som går av stapeln den 23 maj i Falun på Plock. Gör det bara. Det är väl inget att snacka om.
Nej.
Nu ska jag och Kim ta helg. Det ska ni också. Och ni ska ta hand om er.
No.